Vad gör man en sommar med regn och rusk? Som sommaren 2015. När man sitter i en sommarstuga på Renörsudden. Alldeles vid havet i Piteå. Och man sitter där och väntar på midnattssolen. Solen framförallt. Jo, då reser man till Nordkalotten. För det kan ju ändå inte bli mera regn och mera tråkigt väder. Och det var vad Embla gjorde. Hon tog sin pappa med sig och sin morfar. Och åkte iväg uppåt. Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Och jag heter Gunilla Grell Lundgren. Hej Embla!
Hej!
Hur gammal är du?
Jag är 9 år. Och ett halvt.
Och ett halvt. Då har du börjat skolan nu. Vad går du i tvåan? Trean?
Trean.
Trean. I vilken skola då?
Brotoppsskolan som ligger i Bagarmossen.
Jaha. Och vad heter din morfar som sitter bredvid dig nu?
Han heter Karl-Olof Strand. Men vi brukar kalla honom för Kalle eller morfar.
Ja, det tycker jag är bra namn. Ja du, Kalle.
Mm.
Du tog med dig Embla och det var en till som var med Embla, eller hur?
Min pappa Petter.
Jaha. Och hur åkte ni då?
Jo, vi åkte upp i Sverige och sen åkte vi... Det var ganska kul för vi åkte till Finland och sen åkte vi till Norge och sen åkte vi till Finland och sen åkte vi till Norge och sen åkte vi till Ryssland. Så man åkte liksom genom länderna. Det var lite knasigt att man åkte genom samma länder flera gånger.
Ja, vad var det som var knasigt då?
Jo, det var så att det var som... Ja, om man åkte från Sverige och sen hamnade vi i Finland. Och sen åkte vi en liten bit till så hamnade vi på norska gränsen igen. Så åkte vi över norska gränsen till finska gränsen. Och sen, ja, så åkte vi ungefär så där.
Ja, för så gick vägen. Mm. Eller hur? Och Embla har visat på kartan här precis hur de åkte.
Mm.
Ska du komplettera något?
Ja, alltså vi startar ju Piteå då, som ju ligger en, så att säga, 10-15 mil från Haparanda. Så vi körde till Haparanda och sen upp genom Finland och till Rovaniemi som är en relativt stor stad i norra Finland. Det är väl den största
då. Som har tomten.
Ja, där bor tomten. Det har du snappat upp. Du såg ingen?
Nej, men jag såg tomteland eller någonting vad det nu än hette.
Just det, vi körde förbi Tomteland.
Jaha. Hur långt åkte ni första dagen då?
Ja,
vi ändå upp till...
vi åkte ända till ett ställe som heter Enade Träsk i Finland, var det väl?
Just det, det ligger i norra Finland. Staden heter väl Enare eller Inari, som vi låg över idag.
Båda namnen står här på kartan.
Det där Inari Träsk, det är ju en ganska stor insjö faktiskt.
Mm, och det var väldigt vackert men väldigt litet. Det var som att komma in i en pytteliten by där hotellet låg. Det var bara en souvenirhandel, en liten mack, ett hotell och sen var det massor med båtar.
En båthamn jag hade.
En båthamn, så det var bara en gata.
Men det är en insjö. Det
är en insjö,
ja, det hänger inte ihop med havet.
Nej, just det.
Och träsk, det betyder ju sjö på...
Det betyder sjö i Norrland, ja.
Något språk, ja.
Just det. Mm. Så hemma i Piteå har vi många träsk också. De behöver inte vara särskilt stora.
Ja. Och hur bodde ni då? Tältade ni?
Nej, vi bodde faktiskt på hotell. Då sovde vi oftast över och sen åkte vi bil på morgonen.
Så nästa dag då fortsatte vi alltså upp till Kirkenes, eller Kirkenes lärde jag mig att det heter på norska.
Kirkenes?
Ja, det är ju kirke. Kyrka.
Är det där Hurtigruten slutar?
Den slutar i Kirkenes, ja.
Och där träffade du någon som sa Karl Olof.
Precis, hur var det Embla? Kommer du ihåg det?
Jo, det var så att vi åkte ju bil ända upp till Kirkenes. Men sen när vi hamnade i Kirkenes, där så skulle vi äta lunch och sen skulle vi åka en buss till Murmansk som var då målet innan vi vände tillbaks. Men då så när vi var här i Kirkenes då så skulle vi ställa bilen någonstans. Och då där bussen skulle gå ifrån så Det var på en... Det var på ett hotell.
Utanför ett hotell skulle bussen gå.
Och sen gick vi in på receptionen för att fråga var vi kunde ställa bilen. Men då så talade morfar med receptionisten. Jag är lite dålig på sådana ord.
Men, bra tycker jag.
Ja, men i alla fall. Och sen så sa någon bredvid morfar så här, Karl Olof. Och sen var det morfars gamla jobbarkompis som han inte hade sett ända från när han gick i pension.
Jaha.
Så då hade han tagit Hurtigrundan, eller var det
rutten?
Hurtigrutten. Till Kirkenäs och sen så skulle han checka in på hotellet.
Ja. Men ändå från bergen här nere, hela vägen runt hade han åkt.
Nu tittar vi på en karta här. Och då ser jag Hurtigrutten, det är en fin båt man åker med som landar på flera ställen här.
Och sen var vi ju där. Sen åt vi lunch där med den här, vad hette han?
Åke Kling.
Med Åke Kling som var morfars gamla kompis som han träffade där. Så åt vi lunch där. Och sen så sa vi adjö efter lunchen. Och sen så när vi skulle gå till den här bussen, då så där bussen skulle avgå ifrån, alltså utanför där vi visste att den skulle gå ifrån, så fanns det en blå buss. En sån här lit för 8 passagerare och en chaufför. Och sen så var pappa en sån person som skämtar lite ibland. Så då skämtade han med mig och sa, Emla, kolla, den där bussen ska vi åka med. Och det roliga med det där skämtet var att han hade alldeles rätt. Så vi skulle åka med en liten minibuss som var alldeles blå med ganska mysig med små persienner ända till Murmansk. Så det var ganska roligt att han hade rätt på ett skämt.
Kan väl säga att vi hade först tänkt att vi skulle kunna köra bil hela vägen dit. Men det visade sig lite knepigt att få det här visumet som man behöver då för att ta sig in i Ryssland.
För bilen behöver också ett visum.
Ja, eller rättare sagt så man behöver en inbjudan från en rysk turistorganisation. Jaha. Och jag hade till och med bokat då ett hotell och skaffat en bekräftelse från hotellet att vi var välkomna dit, som jag trodde skulle duga. Och så gick jag till visumcentralen här i Stockholm, men det köpte de inte. Utan då hittade vi det här i Kirkenäs, då, en liten turistbyrå där som sålde resor med 2 övernattningar och reguljär trafik. Man åkte reguljär buss. Alltså.
Då fick chauffören agera.
Ja, och sen, guide, ja, de kunde då skaffa det här som man behövde, underlaget för att få visum. Så det lyckas vi få då. Som man ju behöver för att ta sig in i Ryssland. Ja, på sätt och vis var det ju praktiskt också.
Mm.
För det ingick det guidning i Murmansk.
Jaha, det ingick.
Ja, i resan vi betalade. Och det var ju en privat guidning för oss tre då, kan man säga.
Ja. Så vi fick åka i en stor svart bil med en guide som pratade norska. De hade ingen svensk guide.
Det var riktigt internationellt.
Ja, så fick vi åka runt där och kolla på grejer som fanns.
Embla, hur såg det ut när ni höll på och åkte till Murmansk?
Jo,
var det berget eller?
Ja, det var på tal om i vilket land vi kom in i. För det var ganska kul att, eller det mesta av vägen var i alla fall, då höll de på att renovera den där vägen eller höll på att bygga om den, så att det var inte asfalt på det mesta av vägen, så då var det väldigt skumpigt. Så man satt och skumpade nästan hela resan.
Och fort körde de också.
Fort körde de, så det var
så ni fick hålla i er.
Studsade omkring där.
Studsade omkring över hela stället. Men det var faktiskt, det var lite, på vissa delar när vi åkte så var det ganska platt. Och i andra så åkte vi upp och ner. Det roligaste var när vi åkte tillbaka vägen. För då fanns det liksom, då åkte man upp, ner, upp, ner, upp, ner med bilen. Alltså, och sen var det ganska höga kullar, så man bara upp för en backe och sen ner. Och sen upp för en backe och sen ner. Så man blev lite trött på det där en stund.
Tror du somnade? På vägen hem?
Ja, på vägen hem. Då så var jag ganska trött. Och sen var det ju inte att det här skumpet, det var mest i början.
Embla illustrerar den här resan väldigt målande här, så man nästan blir sjösjuk när du berättar om det.
Ja.
Du, Embla, var det någon liten pyttestad där Murmansk, eller vad var det?
Nej, den var väldigt stor. Alltså, jag kommer ihåg att när vi åkte upp för ett berg, eller lite så, och sen kollade vi ner det där, nedanför berget. Och sen såg vi en stor stad torna ut sig bara. Och sen på andra sidan staden, nästan så att man inte såg det för att det var så mycket hus, så såg man lite blått som var havet. Så man tänkte, det här var en stor stad. För innan jag åkte till Murmansk förstod jag inte hur det skulle vara, hur Murmansk skulle verka. Det var mest bara, jag vet inte hur Murmansk ska se ut. Och sen när jag kom till Murmansk, wow, det här är en häftig stad. Men det var inte så pass modern liksom. Det var bara en stad som var ovanlig för att den inte var något ovanlig.
Ja, så var det så.
Man kände inte att den var något ovanlig. Mm.
Du tyckte inte att det var i Ryssland? Nej. Då?
Nej, jag trodde att Ryssland skulle ha något lite... Jag vet faktiskt inte vad jag trodde, men jag trodde inte att det skulle se ut så där. Liksom.
Var det fina färger på de där husen?
Nej, vissa var ganska fina. Men där vi bodde, då hade vi, när vi var i Murmansk, så bodde vi på något hotell.
Det heter Park Inn, Kolarnisorien och sånt där. Ah, ja.
Är det ryska?
Ja, det sista är väl ryska.
Mm, men Park Inn i sig.
Ja, Park Inn är väl Polarnisori. Polarnisori, det är faktiskt en stad där på Kolahalvön där de har ett kärnkraftverk.
Jaha. Ja. De har någon atombåt också,
ja,
där.
Ja, alltså det här är
det första antondrivna ubåten.
Isbrytaren hade de ju då.
Ja.
Vi fick
jag
tror
det var ubåten.
Ja, det har de också, många.
Men så var det nu den där Kursk, var inte den där ubåten som
Kursk.
Gick? Kursk.
Ja, den var vi också besökte. De hade tagit upp en del av den.
Jaha.
En del av den. Så när vi var med den här guiden så hamnade vi vid något ställe, vid någon kyrka.
Mm.
Och där vid den här kyrkan så fick man gå ner för några trappor. Och sen var det som ett stort, som en stor svart vägg, kan man nästan säga. Och där så stod det som ett stort plakat i då, broms eller någonting sånt. Och sen stod det någonting, fast, eller jag kommer inte ihåg vad det stod.
Var det något monument?
Jag tror att det stod någonting med Kursk.
Ja, men...
Och då var det en vrakdel från det här skeppet.
Mm,
och sen fanns det en liten som en fyr. Så fanns det som en sån. Och sen gick man in i ett stort runt rum som var ganska högt i tak, men det var inte så stort. Och där så fanns det, vid fönstren så fanns det en bänk. Och där så fanns det en stor bok på varje ställe. Och sen fanns det som ett litet plakat med liksom bilder.
Mm.
Och sen var det på olika slags fartyg. Och sen,
det var ju helt enkelt ett slags minnesområde då kring soldater och
såna som hade
dött, även fiskare och andra.
Ja, inte bara krigs.
Nej. Så att det fanns dels en nybyggd ortodox kyrka som de kallar för sjömännens kyrka. Som då var byggt, så att säga, dedicerad till de som hade då gett sitt liv på något sätt i Arktis.
Mm.
Och sen fanns det här Kursk-monumentet, och det var ju då tornet från det här, den här ubåten som ju sjönk, eller blev kvar på botten år 2000. Det var 120 döda ungefär.
Jag kommer ihåg det där.
Så där hade de bergat det nu då. Och då var det här tornet, hade de gjort ett minnesmärke av. Och så var det som ett fyrtorn då, som du säger då.
Mm.
Och där hade de det här och skrivit upp namnen på personer som hade
dött på olika sätt. Och sen när vi kollade de där så såg vi att det var många män och mest män som hade dött på sjön oftast.
Mm,
så det var ju liksom varje år hade någon människa dött.
Mm. Är det inte där det finns en någon slags båtkyrkogård där det ligger massor med rostiga båtar?
Det kan vara så. Alltså, Murmansk ligger ju i en djup vik kan man säga.
Ja, jag ser Kola, det här på kartan.
Kolaviken eller ja. Kola Bay heter den. Och den där är ju isfri året runt tack vare Golfströmmen trots att den ligger så pass långt österut.
Mm.
Och de har ju då en stor hamn här och den var ju oerhört betydelsefull under andra världskriget då, för att det var ju den här vägen som ryssarna fick krigsmaterial från väst. För att, så att säga, alltså västmakterna hjälpte ju Stalin med krigsmaterial i kampen mot Hitler. Så att säga. Och här har ju också då ryska flottan haft sin arktiska bas kan man säga. Så det har ju varit massor med gamla och nya fartyg.
Mm.
Men den här militära delen kom vi aldrig ut till.
Där var det till och med guiden var folket. Inte
så de själva hade aldrig varit där heller tror jag, den här guiden och så vidare i stort sett.
Kanske inte fick.
Nej, jag tror det är så att den var väldigt
det
hemlig.
Var militärt område, man fick inte vara på det.
Nej.
Men sen finns det ju en stor handelshamn också och det intressanta med Murmansk är ju att det här kommer väl att leva upp mycket tack vare att om det nu blir så att polarisarna smälter. Så att Nordostpassagen som ju Nordensköld en gång var först att besegra, den börjar öppnas nu för handelstrafik. Och om jag förstod det rätt så har norrmännen börjat skicka från sin gruva i Kirkenes har de börjat skicka fartygen längs Nordostpassagen till Kina då med järnmalm och
det
så vidare.
Det har blivit högre vattenstånd alltså?
Nej, utan eller? Det är ju att isen smälter så att det är lättare att ta sig fram helt enkelt nu än förr i världen. Så det är is. Och sen finns det ju bättre isbrytare nu än vad det gjorde förr i tiden.
Men visst är det väl så att den här hamnen är isfri året runt?
Den är isfri året runt, ja. Men ska du längre österut och ska gå norr om Ryssland Sovjet, eller ända bort till Kina då har du ju besvärliga ispassager.
Ja,
men det är de som underlättas nu då. Och det gör ju att både Nordnorge och Murmansk har ju bra läge i förhållande till att handelstrafiken skulle börja gå norr om världen istället för att gå runt Afrika och så vidare.
Ja,
för det blir mycket närmare från Västeuropa och gå norrut än att gå runt. Så att man såg väl på det viset en framtid.
Men lite dåligare för isbjörnarna, för de kommer ju nästan.
Det är nog väldigt dåligt för isbjörnarna. Vad såg ni mer i Murmansk då?
Jo, i Murmansk, vad var det nu igen? Vad såg vi? Jo, eller vänta.
Hade de några affärer?
Mm.
Ja, de hade affärer. Men de var ungefär, det fanns en galleria som var ganska nära. Men
Murmansk
var
mål hade.
Jaha.
En jättestor galleria som inte var riktigt färdig. Det var en del butiker som inte hade öppnat än. McDonalds hade inte öppnat än.
Nej, de hade, alltså,
de skulle öppna.
Jaha.
De berättade, guiden, han berättade att de nästan, för inte så länge sedan hade de inte en enda hamburgerkedja i hela Murmansk. Och sen kom några amerikaner dit och bara, finns det ingen hamburgerkedja?
Det måste man ha.
Så då hade de tänkt, vi kanske borde ha en hamburgerkedja.
Hur var maten då? Vad åt ni för något?
Jo, vi åt vi åt på några restauranger. Och en av dem, först åt vi på hotellets restaurang en gång.
Hur den var den maten då?
Ja, den. Ja, de beställde, morfar och pappa beställde någon slags vad var det nu?
Jag tror jag kommer ihåg.
Nej, men någon slags gryta. Liksom en gryta med korv eller någonting sånt.
Jag inte kommer ihåg vad vi åt där.
Nej.
Vad åt du då? Kommer du ihåg den?
Jo, jag åt pannkakor med apelsinmarmelad.
Jaha.
Det var väl, men...
Nej, det var inte så att vi åt några ryska specialiteter direkt. Sen var vi på Mamma Mia. Dagen därpå, det var, där åt vi pizza tror jag.
Eller jag gillar inte pizzan. Ja. Jag gillade inte. Jag beställde någon... Det kom någon barnmeny. Och sen var det, och sen fick jag någon pizza med bara äcklig ost på. Så jag bara, nej tack. Så fanns det öron som inte hade ost på sig. Så de fick jag äta liksom.
Öron?
Nej, liksom det var...
Degöron?
Det var barn... Det var liksom så här lite lekmat. Det fanns lite sallader och sånt. Men då var den här pizzan ett ansikte. Och då de här öronen, de var som degbitar bara.
Ansiktet av pizzan, det är sant.
Det var lite knasigt.
Såg ni många barn då?
Nej, det såg vi faktiskt inte. Det var bara en gång när vi var med den här guiden. Då så körde det några två, en flicka och en pojke i min ålder ungefär över gatan.
Men du var ju på en liten lekplats.
Cykel och lite sånt.
Du var ju på en liten lekplats.
Ja, jag var på en liten lekplats och då träffade jag några barn.
Försökte du prata med dem?
Nej, det var ganska svårt eftersom alla pratade ryska.
Ja, jag förstår. Men barn brukar kunna göra sig förstådda när de leker i alla fall.
Nej, men jag...
Hör, i affärerna, vad hade de för varor där då? Var det som i Sverige?
Vi hittade en affär som var lite leksaker och sånt. Och sen fanns det en souveniraffär på hotellet där jag gick och köpte lite grejer. Så jag köpte en liten träspegel och sen köpte, alltså den var ganska liten, en sån här man har i handväskan. Och sen köpte jag ett litet fodral där jag bevarade mina ryska pengar.
Får man ta med sig dem hem?
Japp, det fick man.
Jaha.
Det var ingen som kollade.
Nej.
Det var bara små slantar.
Ja, det var bara små slantar. Och sen behövde man lite pengar för när man skulle åka... Då stannade vi på... När vi åkte lite för att man skulle få sträcka på benen och sånt. Och gå på toaletten så stannade vi på en liten rastplats. Där det fanns
en liten... Det var när vi körde... När vi åkte bussen, tänkte jag.
När vi åkte den här bussen till Murmansk. Och från, då stannade vi där. Men då betalade man för att... då var man tvungen att betala för att gå på toaletten. Mm. Så det blev lite problematiskt.
Hade ni inga pengar?
Ja, när vi åkte dit, då hade vi inga rubex. Men morfar kunde... Rubel hette det. Just det. Men morfar, han kunde betala med euro.
Ja,
de tog en euro.
De tog en.
Ja, det var väl värt. Hörde, hur var det med tullen då, Embla?
Nej, jag vill inte prata om det.
Men vi kan...
Nej, men det kom en tullvakt där och sa att man fick inte ta upp och använda mobilkameran.
Men du behövde inte ta bort den.
Nej.
Så du hade det kvar.
Så det var ingen fara.
Morfar smygfotograferade.
Men min smygbild, det märkte han inte att jag hade tagit smygbilden.
Mm. Vad är det mer för kul du vill berätta om resan, Embla?
Jo.
Sen åkte ni bussen tillbaks.
Japp, då åkte vi bussen tillbaks.
Och bilen stod kvar där ni hade parkerat.
Japp,
den.
Det var ju tur.
Ja.
Kommer du ihåg när vi kom tillbaks då att vi sökte upp en man som heter Ronald Hansen? Kommer du ihåg?
Japp, vi sökte upp en av... Morfar, kan du ta det? Jag tycker det är väldigt svårt. Morfars farmors... brors dotters sonson.
Ja, alldeles rätt.
Yes. Var det han som hade ett tryckeri?
Ja, han hade ett tryckeri som hette det Hansens tryckeri. Ja,
just det.
Visste du det, Karl-Olof?
Jo, alltså jag har ju jag vet lite grann om min farmors släkt och hon hade ju många bröder, jag tror 8 eller 9 bröder som alla var äldre än henne i stort sett. Och en av dem hade då utvandrat till Norge. Jag tror han tog sig dit via Bodø och hamnade så småningom i Kirkenes. Och min pappa och mamma har en gång för en 30 år sedan varit upp till Kirkenes. Och då vet jag att de hade haft kontakt med någon släkting. Så när jag nu tog kontakt med de här Pasvik Turist som de heter då, som ordnar resan. så skrev jag i ett mejl att jag har någon släkting som väl börjar heta Fredriksson då långt tillbaks i Kirchenäs, och jag undrar om de möjligen kände till några Fredriksson där. Och det slumpade sig inte bättre än att vd:n för det här turistföretaget, hon var sambo med denne man, Ronald Hansen, som alltså drev då det här tryckeriet och som då är fyrmänning, som vi säger på norrländska, med mina barn.
Vad säger
Emlas mamma då till exempel.
Är det syssling på?
Ja, alltså, nej, alltså det är ju fjärde generationen. Alltså min,
eller brylling.
Min pappa hade ju då kusiner i Norge. Och jag hade tre männingar och Martina har fyra männingar. Då,
ja, den här Ronald Hansen. Och vad har då Embla? Fem männingar?
Ja, om det fanns några barn till honom. Vi frågade inte om det faktiskt. Om
nej, men ni träffade honom i alla fall.
Vi träffade honom några minuter och var inne på tryckeriet då, och pratade lite grann.
Vad pratar han för språk?
Han pratar norska.
Aha. Han pratar norska, men norska och svenska är ganska enkla. Och norska kan svenska ganska enkelt och... Mm. Svenska kan norska ganska enkelt.
Fick du bada någonstans då?
Bada? Nej. Jo, en
sista
gång.
Sista dagen.
Så när vi hade åkt över till Sverige. Då så, när vi var där. Då så stannade vi på ett litet ställe. En gång åkte jag, när jag var lite mindre, åkte vi till Finland. Och då stannar vi på det här stället.
I Överkalix.
I Överkalix. Och där hade de en pool som man fick bada i och sånt. Mm. Mm. Så då så badade jag lite där.
Mm. För annars var det väl inte så mycket bad?
Nej, eftersom det var lite för kallt. Ja.
Såg du någon midnattssol då? Det är väl sol dygnet runt där uppe?
Faktiskt, den dagen vi var i Murmansk, det var enligt kalender och den sista dagen på året som det är midnattssol i Murmansk.
Jaha.
Och nu vet inte jag, vi var väl inte vakna vid tolvtiden, vi hade väl hunnit somna då, men solen lyste i alla fall vid halv tolvtiden. Så att man såg så spår av den på husen. Jag såg inte solen, men jag såg belysta hus.
Så han tog en bild på det.
Så att det var nog faktiskt midnattssol den dagen.
Ja.
Vi var där.
Och sen åkte ni hem.
Mm.
Och det gick bra allting på norska vägarna.
När vi körde vägarna hem, så körde vi ju över till alltså från Finland till Norge. Så vi sov över i Kautokeino.
Kautokeino.
Det ligger ju på Finnmarksvidda, som det heter då.
Finnmarksvidda. Vänta, jag tyckte jag såg något här.
Finnmarksvidda.
Kautokeino, där ligger det.
Just. Och det är ju, kan man säga, samernas huvudstad i Sameland då.
Mm.
Och de har en samisk högskola och så vidare. Vi bodde på ett hotell som heter Ton Hotel, som var någon norsk hotellkedja, tror jag.
Pappa, eller morfar menar jag. Sa du inte någonting om, du berättade ju när vi var där, berättade du en historia om en gång när du har varit där med dina föräldrar eller någonstans där uppe. Nära Kautokeino. Då berättade ju du att han hade byggt ett dass.
Ja, det var ju när vi körde ner längs Torneälven, så pratade vi om kriget under andra världskriget.
Mm.
Min pappa gjorde ju, jag tror han gjorde 700 dagar i Tornedalen.
Jaha.
Under kriget. Och det finns något ställe där som heter Koivakangas i närheten av Övertorneå. När vi hade köpt bil på 60-talet, så gjorde vi någon tur upp där. Och så kom vi till Koivakangas, så sa pappa, ja, men det står kvar. Det var dasset han hade byggt under andra världskriget.
Han tyckte det var så äckligt att man var tvungen att sitta i ingenstans. Så han hade byggt ett eget litet dass med sina jobbarkompisar.
Mm. På tal om andra världskriget, så kan man väl säga att Murmansk var ju en oerhört strategiskt viktig stad under andra världskriget. Finland gick ihop med Tyskland mot Sovjetunionen 1941. Och då försökte tyska trupper ta Murmansk från finskt territorium då, så att säga. Och det misslyckades, så att ryssarna lyckades hålla Murmansk med lite hjälp av allierade trupper från jag tror brittiska trupper möjligen var inblandade i det. Nej, jag är inte säker på det. Men i alla fall, man lyckades då hålla tyskarna borta och det där firade man ju lite grann. Alltså det fanns ju en jättestaty, den har vi inte berättat om, Aljosha, som var 30 meter hög. Och en soldat som står och blickar ut över Murmansk. Men monumentet byggdes som ett minne då av det här 1944 när man lyckades driva bort tyskarna från området och säkra då hamnen och möjligheten att ta sig in och ut där.
Mm. Hur såg människorna ut i Murmansk?
Mm.
Hur var de klädda?
De var, alltså damerna, de var klädda i kappa och sen hade de klackskor, det har jag märkt.
Var det lite kallt där så man var tvungen att ha kappa på sig?
Ja, man var tvungen att ha lite ordentliga kläder.
Mm. Nej, det var inte så kallt faktiskt. Det var nog ungefär, alltså jag tittar lite på klimatförhållanden och det skiljer sig inte så jättemycket mot övre Norrbotten till exempel. Det gör det inte, alltså man har, säg från oktober till maj så har man ju halv vinter och så är det ju faktiskt i norra Norrbotten också.
Ja, just det.
Och sen har man en hygglig sommar och man kan gå upp mot 17-20 grader och det kan ju bli riktigt varmt också.
Aha.
Enstaka gånger. Så att jag tror inte det är så stor skillnad mot Norrbotten och det ligger ju inte, ja det är klart det ligger bra mycket norrut men just längre norrut än Norrbotten, men genom att de har Golfströmmen så har de en värmekälla så att säga.
Du, hur stor är staden?
Man har 300 000 invånare så det är den absolut största staden norr om polcirkeln i hela världen det här.
Jaha.
Det tyckte jag ju lite fascinerande då att man startar då i de här norrbottniska städerna och så kör man genom nästan öde mark i ja, vi kör ju faktiskt i 180 mil fram och tillbaks så att säga, själva plus 45 mil då fram och tillbaks med den här bussen. Och sen kommer man till en riktig storstad ändå som har ja, de har ju trådbussar och det finns teatrar och det finns stora köpcentra och teknisk högskola och så vidare. Så känslan var ju, jag har ju varit i Ryssland förut i både Sankt Petersburg och Moskva och det, jag tyckte det skildes inte så mycket från det. Bebyggelsen var ju så här som det är i många ryska städer, alltså oerhört, om vi säger det sämsta exemplen på svenska
miljonprogrammet,
ja.
Alltså
åtta våningshus som håller på, men de är sämre underhållda än våra så att säga. Och de där kallar de för Krustjovhus, det var de sämsta husen.
Det var bara betong och sen som var lite sönder och sen var det liksom fönster. Det var fönster, betong, fönster, betong, fönster, betong. Det var tråkigt.
Enligt guiden så var ju många byggda så att det var två lägenheter som delade på ett gemensamt kök och gemensamt toalett och sådär.
Åh, oh, det är som de studentkorridor
så.
Ungefär.
Ja, så.
Varför tror du att det heter Krustjovhus, Embla?
Krustjovhus?
Vem var Krustjov?
Krustjov?
Det var någon som styrde.
Ja, just det. Och det kanske var så att de husen byggdes medan han styrde.
På 1900-talet. Och att det var liksom hans arkitekter som ritade de här husen. Liksom. Och
det fanns vackrare hus också. Det var stadenhus.
Ja, de var ganska fina.
Var det smutsigt och sotigt?
Alltså det var ju, det fanns väl en sån där kollukt, det kan man väl kanske säga, men jag tyckte inte det var så märkt.
Det var lite grått i luften när man säger det så.
Ja.
Kanske för att solen inte sken, men det kändes lite grått att vara där.
Den där huvudgatan som heter Lenin Prospekt, Lenin Avenyn.
Mm.
Lenin är ju fortfarande okej, så han fanns ju också som statyer där och fanns relativt nya porträtt på väggar och sådär.
Mm-hmm.
Medan Stalin är ju fortfarande
ute.
Men Lenin Prospekten var rätt vacker gata tycker jag. Så det skulle väl ha platsat i väststäder också.
De senare regenterna.
Men sen såg vi ju inte vi alla delar av stan på en dag.
Nej.
Så ser man ju bara det här som guiden.
Det var två nätter ni var där.
Två nätter. Och hotellet var ju västerländskt i alla delar så det var ingen skillnad mot att bo i Stockholm och bor på det hotellet.
Mm.
Man har så här vänorter i Sverige och Luleå är faktiskt vänort till Murmansk.
Jaha.
Ja. Pita har också, där vi har vår sommarstuga, det har också en vänort här på Kolahalvön, och det är här Kandalaxka.
Det var ändå
ligger här, ja, det är längre söderut, rakt söderut från Murmansk.
Vad är vänort?
Ja, alltså det är en ort, man har lite utbyte kan man säga.
Man brukar träffas ibland.
Träffar varandra och sådär. Kommunstyrelsens ordförande och hälsar på och sådär.
Ja. Men jag tycker du har gjort en väldigt fin reseberättelse med många otroligt vackra bilder som ligger i din bildblogg.
Just precis, där har jag gjort en liten berättelse.
Ja, så kära lyssnare, jag rekommenderar er att gå in och titta på det på webben. www.karlolof.blogg.se. Så. Och det är en beskrivning i ord och bild som kan konkurrera med den bästa guidebok, tycker jag.
Jaha.
Jag googlade på dig.
Ja, ja.
Okay. Och då stod det allra först.
Det kanske stod
och bloggen först. Heter också Bildblogg från Slottervägen.
Ja, just det. Det heter.
Men kära lyssnare, ni kan lätt kontakta någon av Karl Olof eller mig, så ska ni få hjälp. Karl Olof, förstås.
Nu är vi nästan inne på seniornet.
Ja, nu är vi snart inne på seniornet. Ja. Ni har hört Embla, vad heter du mera än Embla?
Embla.
Ta alla namnen du.
Cirilli Ellen Johanna Nelin.
Och hennes morfar.
Karl Olof Strand.
Berätta om deras fascinerande resa till Murmansk. Och det var allt från Radio Tyresö 91,4 just nu. Och jag heter Gunilla Grell Lundgren. Hej då!
Hej då!
Hej då!